Hej och välkommen till Ordfront Magasins podd Samtalet, där vi idag har med oss journalisten och författaren Arne Müller. Hej Arne!
Hej, hej!
Du är känd för att skriva mycket om förhållanden i Norrland, om undersökande reportage, om industrier, gruvor, samhällsinvesteringar. Du har skrivit för Ordfront Magasin tidigare om den enorma investeringsvågen i Norrland och dess problem. Du driver också en FB-sida som heter Norrlandsparadoxen.
Ja, en Facebook-grupp där jag försöker att dela med mig av sånt som jag ser i mina ämnesområden som jag tycker är intressant och värt att belysa.
Den har blivit rätt stor.
Jo, nej, men det är 4 500 som följer den, och det, jag är så glad över att det blir en ganska livlig men sansad diskussion oftast kring de här viktiga samhällsfrågorna som på olika sätt berör norra Sverige.
Ja, det är många som är engagerade där. Man får en känsla av att sidan är någon sorts, hör ihop lite grann med din, du åker runt och föreläser rätt mycket. Och att man liksom diskuterar föreläsningarna och sånt. Är det så?
Jo, nej, men så är det. Det är en ganska nära koppling till det jag håller på med dagligdags. Och det är jättebra som nu när den nya boken Norrsken, drömmen om den gröna industrin har kommit. Då vill jag ju som fortsätta att följa de här frågorna som jag tar upp i boken. Och då är den här Facebookgruppen jättebra. Att då kunna skriva om det som nu händer, slag i slag, ansökningar om miljötillstånd och kommunernas kamp för att lyckas få fart på inflyttning och bostadsbyggande. Ja, det finns verkligen massor av frågor att fortsätta skriva om då utifrån innehållet i boken.
Ja, jag skulle verkligen kunna säga att den här Norrlandsparadoxen gruppen är ett exempel på att sociala medier faktiskt verkligen har fördelar också. Just den här dagliga rapporteringen och kontakten med människor som är intresserade. Men du säger att du undersöker då den här industrivågen som du skrev för oss om också.
Ja, precis. Det är väl det jag allra mest ägnar mig åt just nu. För att det är ju en sån omvälvande och stor process, alltså nu har siffrorna nog passerat 1 000 miljarder som ska investeras bara i Norrbotten och Västerbotten under de kommande 20 åren. Och framförallt då i projekt som har någon form av koppling till klimatomställning. Men där det då samtidigt, det finns alla de här stora komplikationerna med enorma elbehov, enorma metallbehov och förstås jättestora uppgifter för kommunerna som är svåra att klara av med de förutsättningar de har. Alltså, det senaste som jag tittar på i veckan, det är Boden där man nu räknar med att redan nästa år och 2025 kommer det vara någonstans 4 000-5 000 byggnadsarbetare som ska få tak över huvudet och kunna ta sig till jobb vid det här bygget av det stora stålverket.
Ja.
Och det är inte en liten tugga att ta för en kommun med 28 000 invånare.
Nej, det är otroligt. Vad är det? En nästan 20% i ökning eller 15% i ökning av invånarantalet?
Ja, visst.
Alltså man läser ju ibland i, kan man säga, dagsnyheterna om såna här saker. Det är lärarbrist någonstans i Norrland och här behöver man, en fabrik står utan arbetare, är tvungen att kanske ta in arbetare från långt bort i EU. Men du tar det stora greppet, kan man väl säga. Det är förtjänstfullt med, det är helt enkelt inte riktigt genomtänkt och genomplanerat, den här snabba expansionen.
Nej, och det är, framförallt tycker saknas, det är en diskussion om hur ska man som minska behoven av stål, av batterier och så att man totalt sett hamnar på nivåer som går att hantera. Alltså till exempel Varför byggs det framförallt jättestora elbilar som kräver jättestora batterier? Vilket i sin tur leder till att det behövs alltså orimligt många batterifabriker. Ja. Vilket i sin tur leder till enorma och ohanterliga behov av metaller. Och den diskussionen om ja, men hur skulle man bättre kunna hushålla med både energi och resurser, den finns ju knappt på politisk nivå.
Nej, det är två vägar på den stora politiska nivån som jag ser. Den är strunt i klimatet, kör som förut, och en är investera sig och tillväxt för att rädda klimatet. Och den andra känns ju mer sympatisk, men när man som sagt granskar den så kommer man i en hel del motsägelser, nämligen att det går inte att öka på det viset och få en minskning av klimatutsläppen. Eller ja. Ser du det?
Jo, nej men och där har ju bilden på något skärpts ytterligare sen jag skrev reportaget i Ordfront magasin. För det har kommit mer forskning kring alltså, hur problematiskt stora framförallt metallbehoven är. Forskare vid den finska motsvarigheten till SGU som har ställt det tycker jag är rätt fråga. För han har frågat sig hur mycket metaller behöver vi för att göra en total omställning av hela energisystemet, industrin, elproduktionen, trafiken och så vidare. Och finns det så här mycket metaller? Och det enkla svaret är nej, det gör ju inte det. Det är faktiskt inte ens i närheten. Siffran för koppar råkar jag ha i bakhuvudet. Där kommer man fram till att de kända tillgångarna i världen räcker till 19% av en sån omställning.
Ja. Nej, det var ju en kritik nyligen, för en gångs skull, om resursbrist från högerhåll. Det var intressant att de hade hittat att den här hybridindustrin som anläggs kommer att sakna, eller det finns inte täckning för dess kommande då energianvändning. Vad som inte till och med tycker saknades lite grann från debatten då, att det är inte bara den industrin som saknar framtida energiförsörjning eller råvaruförsörjning. Det är väl över hela linjen är det lite happy thinking, eller vad skulle du säga?
Jo, det måste man ju säga. Alltså, bara om man tar Norr- och Västerbotten så med de här nya industriprojekten som är kända idag så kommer elbehoven att gå från en 12-13 terawattimmar per år till omkring 110 terawattimmar.
Ja.
Och det tillkommer ju nu hela tiden nya projekt. Och jag pratade med en person som jobbar med de här energifrågorna på regional nivå. Och det visade sig det samtidigt att idag finns det ju inte ens en slags övergripande politisk prioriteringsordning. Alltså att i det här läget skulle det ju verkligen behövas någon viljeinriktning från politiskt håll. Vilka projekt tycker vi är jätteviktiga? Vilka tycker vi är lite sådär mitt emellan? Och vilka ska man från början säga att nej, men det här vill vi inte ha, för att vi måste hushålla, vi måste verkligen välja vad vi ska använda elen till.
Ja.
Och naturligtvis också en diskussion om vilken skala är möjlig. För det är ingen tvekan om att alla de här industrisatsningarna som görs nu i norr, de har betydelse för klimatomställningen. Men då måste man ju fråga sig hur mycket är möjligt i ett ganska begränsat område som det handlar om ändå.
Ja, nej, det inget alls man hör i, kan man säga, diskussionen om energi och klimat nere i Stockholm här, där de flesta politikerna bor och verkar som styr landet. Och det för mig ganska sökt in på din senaste artikel i Ordfront magasin, Arne. Du har nämligen gjort en utflykt söderut och hälsar på oss i Stockholm. Vill du berätta om den artikeln som är aktuell i nya numret?
Ja, nej men jag är verkligen glad att jag fick skriva det här reportaget. Det här handlar om, det är alltså ett fenomen som jag verkligen tycker behöver uppmärksammas mer, nämligen att det finns ett samband mellan inkomst och koldioxidutsläpp som är väldigt starkt. Alltså personer med riktigt höga inkomster orsakar mångdubbelt större utsläpp per person än människor med normala och låga inkomster. Och för att illustrera det här så har vi valt att göra en resa diagonalt genom Stockholm. Vi har dels varit i en förort som heter Norsborg i sydväst. Jag och fotografen Stefan Persson. Och sen dagen därpå så åkte vi till andra änden av Stockholmsområdet, till Djursholm. Och vilket innebar att vi faktiskt i stort sett följde den röda tunnelbanelinjen också från ändhållplats till ändhållplats. Och så blev det en liten busstur ut till Djursholm där. Och då ser man verkligen hur stora de här skillnaderna är.
Mm. På sätt och vis kan man ju säga att det är en resa på en 3 mil i Stockholm. Men det är också en resa från ena änden av Sverige till den andra. Därför att i södra Stockholm så hittar man några av de absolut mest socialt utsatta stadsdelarna i Sverige. Med låg inkomstnivå, med hög arbetslöshet, med trångboddhet och sådana problem. Och tvärtom då, i Danderyd, Djursholm, där några av de rikaste områdena i Sverige är, med väldigt många miljonärer och fina villor och sånt. Mm. Så du pratade ju då ändå, det var ju inte en så mycket reportage för att sätta dit någon, utan mest för att beskriva skillnader och inställningar hos folk. Vad kom du fram till med, man kan väl säga, de rika människorna och de rika områdena?
Ja, jo, men alltså det man kan säga utifrån de undersökningar som har gjorts och den forskning som finns, det är att i ett område som Djursholm så ligger, åtminstone i delar av Djursholm, så borde man ligga någonstans på 40 ton koldioxid per person och år, medan snittet i Sverige ligger runt 8. Så utsläppen är väldigt höga. Men det som var intressant, det var ju att även där träffade vi på människor som verkligen var bekymrade för klimatomställningen. Och en del som alltså hade tagit steg för att minska sina egna utsläpp. Man kanske hade köpt en elbil, eller man försökte äta mer vegetarisk mat. Det man då ser, både när man rör sig i Djursholm och när man tittar i statistiken, att ja, men det här hjälper ju inte riktigt hela vägen. För man ser till exempel att fordonsinnehavet totalt sett i Danderyds kommun ligger ju väldigt mycket högre än i Botkyrka kommun där Norsborg ligger. Så det är en skillnad. Boytorna är mycket större. Ja. Och även antalet andra fordon som man har. Hur mycket man satsar på att renovera. Antalet rotavdrag är mycket högre i en kommun som Danderyd än i Botkyrka. Så att på område efter område så ser man att det finns en medvetenhet hos många av dem vi träffade i Djursholm att klimatfrågan måste lösas. Men i praktiken så ter sig livet för människor där ändå i allmänhet så att man orsakar väldigt stora utsläpp.
Ja. Och det är lite grann på grund av att man har så mycket pengar. Det finns ju internationella jämförelser som visar på precis samma mönster. Att ju rikare man är, desto större åverkan gör man på klimatet.
Ja, och det är en del av de här väldigt utsläppsintensiva sakerna. Som till exempel flygande. Där finns det ett jättenära samband. Att har man hög inkomst, då flyger man väldigt mycket för det mesta. Det är klart det finns alltid undantag, men generellt kan man säga att sambandet mellan hur mycket man flyger och inkomst, det är jättestarkt.
Ja. Och jag ska säga, du har flyget och har privata fordon. Hur ser det ut då i andra änden? I Norsborg, Fittja, där du var och pratade med folk också?
Ja, alltså där är ju inkomstnivån lägre, och det innebär att andelen som har, eller antalet bilar per 1000 invånare, det är betydligt lägre. Bland de lägsta i landet i Botkyrka kommun. Boytorna är mindre, fler bor i flerbostadshus, vilket generellt också orsakar mindre utsläpp. Och det man kan se att så i ett område som Norsborg så är det ju svårt för de som bor där att på individuell basis göra så mycket mer. Och det tyckte jag var intressant när vi pratade med folk i Botkyrka kommun, både politiker och tjänstemän. För de ser ju det här, att det går inte att peka med hela handen mot människor som bor i områden som Norsborg och säga att nu ska ni minska era utsläpp. För men, de kan inte påverka så mycket. Nej. Genom individuella val. Utan där handlar det mer om, går det att förbättra kollektivtrafiken? Det blev väldigt konkret därför att i dagens läge är det många som bor i de här områdena som pendlar till jobb på tvärsen genom, ja, visst, Stockholm. Kanske till Jordbro.
Eller så där ser Stockholms konstiga kollektivtrafik ut som en explosion från sitten, eller en spindel med 17 armar.
Ja, men precis. Och det motsvarar inte riktigt behoven. Så sånt vi fick höra var att den första bussen från Norsborg till Jordbro vid någon gång 4:30 på morgonen, den brukar vara överfull.
Ja.
Så det är den typen av frågor man måste lösa för att minska klimatpåverkan i ett område som Norsborg.
Man säger att där finns det väl då relativt enkla åtgärder att göra. Man kan binda ihop kranstadsdelarna med kanske till och med spårtrafik så småningom, vem vet. Men vad kan de göra i de rika områdena? Man kan ju inte i dagens läge säga åt folk att ha färre bilar eller flyga mindre. Vad sa styret där? Vad hade de?
Ja, de sa faktiskt ingenting. För den enda som inte ville prata med oss, det var miljönämndens ordförande i Danderyds kommun som vi gärna hade pratat med. Men han accepterade faktiskt inte ens själva den vetenskapliga grunden för det här reportaget, nämligen att det finns ett samband mellan inkomst och koldioxidutsläpp.
Det var tråkigt att höra.
I ett område som Djursholm, där handlar det ju mycket mer om individuella val.
Mm.
Alltså där kan man påverka som individ. Alltså till exempel genom att då inte flyga. Mm. Genom att inte ha flera boenden. Genom att inte göra omfattande renoveringar. Och så vidare. Det är en hel radda individuella val som är möjliga för människor där. Men där vi pratade en hel del med tjänstemännen inom miljöförvaltningen. Och de konstaterade ju att de hade väldigt tydliga direktiv att inte, som man säger, använda pekpinnar. Att tydligt uppmana människor att göra respektive inte göra saker. Det ingick som inte i den kommunala verktygslådan.
Nej. Men man kan väl säga att hela det här reportaget är också en undersökning av påståendet om den individuella skulden eller individuella påverkan, individuella ansvaret kanske är ett snällare begrepp. Det är ju någonting som från klimatkrisens början har presenterats nästan längst fram som lösning. Att man ska som person sopsortera, äta närproducerat och vegetariskt och inte flyga och så. Men detta grepp på klimatet blir viktigare ju rikare man är, kan man väl säga.
Ja, men verkligen. Det är så slående när man jämför de här båda områdena. Att om man hör till de här 10 eller så procenten som har de högsta inkomsterna, då är faktiskt möjligheterna att genom individuella val påverka utsläppen, de är riktigt stora. Hör man till med medel- och låginkomsttagarkategorierna, ja, men då minskar möjligheterna att genom individuella val påverka utsläppen ganska påtagligt, ganska snabbt. Då handlar det mer om samhälleliga förändringar.
Just det. Man kan ju säga att det är lite olyckligt då att dessa rika människor har valt ett kommunalt styre som absolut inte tänker uppmana just dem att ändra sitt individuella beteende. Men det kanske finns något dåligt samvete där i bakgrunden som gör att de inte vill höra det där, de flesta av dem. Jag kan säga att i rättvisans namn kan man ju säga att även förmögna människor eller åtminstone rika som det går bra för, de är också medvetna om klimatkrisen. De drabbas också av klimatkrisen. Och det är väl, önskan är väl kanske att få till ett samtal där alla kan vara med utan att man skurkifierar någon. Men du kunde ju ändå känna att det fanns en ansats där på kommunen, även i Danderyd, som att göra sitt för att minska utsläpp.
Jo, men visst. Och det är ingen tvekan om att det finns en tydlig vilja bland de som jobbar med de här frågorna i kommunen att försöka och driva på utvecklingen. Men det begränsar sig då till att mer visa på möjligheter att kanske gynna cykelanvändande. Man har tydligen så här speciella cykeldagar som kommunen anordnar där man visar som på möjligheterna att cykla även om man bor i den delen av stan.
Hur är det med solcellsanläggandet? Tror du det var något för folk med egna hus att...
Jo, nej, men det ser man ju. Alltså, man kan väl säga att de här tekniska lösningarna för att komma framåt i klimatfrågan, de ser man. Man ser påfallande många elbilar. Och alltså, rent statistiskt så går det att visa det också. Att Danderyd är en kommun med hög andel elbilar. Man ser många som har solcellsanläggningar och ganska stora solcellsanläggningar också. Och det är ju bra. Samtidigt så kan man också se exempel på solcellsanläggningar som ligger precis bredvid en stor pool. Och det är naturligtvis inte det som vi har utrymme för om vi ska klara klimatomställningen.
Nej. Vad skulle du säga är din helhetsintryck här av den exotiska storstaden Stockholm i klimat kampen eller som, alltså det, Stockholm har ju en speciell sits i Sverige idag. Det är den politiska och ekonomiska huvudstaden. Det är ju bara någon liten procent av stockholmarna som ingår dock i de som bestämmer över ekonomin och politiken. Så vad är ditt intryck av de andra stockholmarnas liv i klimatkampen efter det här besöket?
Ja, under en vecka i Stockholm tycker jag att man ser både möjligheter och problem. Alltså, det är ju fördelar med en stor stad just att det går att få till en tät kollektivtrafik. Så att det är jättesmidigt att ta sig fram. Skulle kunna vara jättesmidigt att ta sig fram med kollektivtrafik. Men den verkar ju inte riktigt fungera som man skulle önska sig om man bor i Stockholm.
Alltid.
Störningarna är många Och ja, vi såg de här bristerna i linjenätet som inte riktigt täcker de behov som finns. Så att det är väl en jätteviktig sak om man vill komma framåt i klimatomställningen, att ytterligare förbättra kollektivtrafiken och se till att den funkar alla dagar på året. Så det är ju en sak. Jag tycker en möjlighet som man anar när man kommer ut till de här förortsområdena i sydvästra Stockholm, det är ju att de är ju byggda på jordbruksmark. Och det finns ganska mycket jordbruksmark runt omkring, alltså i direkt anslutning till bebyggelsen. Och vi var och hälsade på bland annat i ett kolonilottsområde som ligger där i anslutning till Norsborg. Men man skulle ju kunna tänka större. Alltså här borde det ju finnas möjligheter till att öka matproduktionen alldeles i närheten av där människor bor. Och det är ju en av de riktigt viktiga pusselbitarna i klimatomställningen. Att minska behovet av att transportera all mat in till städer. Ofta ganska långa sträckor.
Det var intressant. Det hade jag faktiskt inte hört förut. Att de ligger på jordbruksmark där. Gamla åkrar alltså.
Ja, men det är verkligen fascinerande att se, för man kliver av tunnelbanan och det är höga hus närmast tunnelbanan och det fortsätter med ganska tät bebyggelse en kilometer och så. Och så plötsligt så står man vid stora öppna fält.
Mm. Spännande. Ja, men där har ju bra två, om det är någon politiker som kanske lyssna på den här podden, så har de två bra takeaways för planering och reformer. Förbättra kollektivtrafiken i de såväl rika som de mindre rika områdena. Och tänka på något mer storskalig närodling i framförallt Stockholms södra förorter.
Mm.
Ja, det är positiva budskap som vi kan ta från det reportaget. Tack Arne, det var jättetrevligt att ha dig i podden och uppmanar alla att skaffa magasinet om ni inte redan har det och läsa reportaget om stockholmarna och klimatet och framförallt då de stora klassskillnaderna som vi pratar om lite för lite när det kommer till klimatfrågan, både nationellt och internationellt förstås gäller det. Vad har du näst på agendan, Arne, innan vi avslutar?
Oj, det är ganska mycket. Jag fortsätter ju då följa de här stora industrisatsningarna och de olika delarna. En sak jag tänkt göra nu den närmaste tiden är att åka upp till Storuman där det planeras för en folkomröstning om vindkraften. Och det är ju, vindkraften har ju blivit en av många sådana där konfliktytor i anslutning till de här industrisatsningarna, för det kommer att behövas väldigt mycket vindkraft för att klara elförsörjningen. Ja. Men där finns ju en skarp konflikt i områden där redan exploateringen av naturresurser är omfattande och där inte minst renskötseln är väldigt hårt trängd av summan av alla de här ingreppen i naturen.
Förstår, ja. Den så kallade utvecklingen av Norrland går vidare. Vi får se hur den går. Vi lever i intressanta tider. Tack Arne, hoppas vi hörs snart igen. Och
ja,
lycka till i Storuman.
Ja, hej då.
Hej då.